Bästa lyssnare, nu ska vi ställa följande fråga till dagens gäst. Vad var dina tankar och observationer när samhället förändrades? Den här frågan ställer vi till 12 intressanta personer, alltid en i taget. Vi får höra den berätta hur det såg ut i olika brytningsskeden och hur det kändes och vad som låg bakom besluten. Jag heter Paula Salovara, jag är redaktör för den här serien och idag har vi som gäst i studion Claes Andersson. Välkommen.
Tack.
Och nu har jag den här listan på dina yrken och den går så här. Du är psykiater, författare, politiker, jazzpianist, fotbollsentusiast och kanske många andra saker. Hur presenterar du dig själv?
Pensionär.
Den fattades från listan. Du har haft många yrken under en sån tid där de flesta har ett yrke som de kör med genom hela livet. Hur blev det så här?
Jag har på det sättet haft tur att jag för det mesta har fått syssla med saker som har intresserat mig. Först utbildade jag mig till läkare och psykiater och jobbade 60-70-talet, en bit in på 80-talet som på olika sjukhus, psykiatriska sjukhus och utbildade mig till psykoterapeut samtidigt. Och samtidigt hade jag skrivit ända sedan jag var ung. Alltid när jag hade möjlighet så någon månad ledighet så skrev jag. Och sen på jul och nyår och sådana helger. Och sen att jag råkade komma in i riksdagen och bli politiker, så det var en slump. Det var Lars David Eriksson, juristen, som ringde till mig och sa att kan du inte komma med på Folkdemokraternas lista, att vi har lite för lite folk. Och så sa jag, nu kan jag väl komma, men kan du garantera att man inte kommer in då? Så sa han, jo, jag har själv också varit medlem. Med kandidat och man får ett par andra röster. Men jag hade då varit ordförande för författarföreningen och gett ut böcker och skrivit pjäser för Lilla teatern och så vidare. Så jag var ganska, människor kände till mig. Så därför blev jag invald. Plötsligt befann jag mig, jag hade just fyllt 50 år, jag skulle fylla 50 år så befann jag mig i riksdagen. Och där blev jag då fast i 14 år. Så det fortsatt. Jag har spelat piano, jag spelade sedan jag var alldeles ung. Det gör jag för att jag njuter av det och tycker att det är skoj att spela. Så att själv upplever jag inte det som något märkligt att jag har sysslat med olika saker. Det har tvärtom varit mycket intressant faktiskt.
Om vi då börjar med den här mentalvården och en liten diskussion om det. Du skolade dig till specialistläkare inom psykiatrisk vård och det där, trots att du nog inte har jobbat som inom mentalvården på en tid så har du pratat mycket om det och kommenterat och följer säkert med det mycket. Men då när du som ung läkare började sköta människor, så hur såg det ut då?
När jag började ju, alltså som ganska ung så läste jag en massa psykoanalytisk litteratur och sina böcker om person, perversiteter och parafilier och allt sånt där. Och sen när jag specialiserade mig så hamnade jag då på som amanuens på Hesperia sjukhus. Och det var ju ett typiskt sådant gammaldags sjukhus. Väldigt sådär diagnosfixerat och patienterna fick mediciner och det var nog inte något så speciellt med det utom att jag var då, när jag var på Hesperia så var jag läkare på intensivvårdsavdelningen dit och människor hämtades som hade hållit på att frysa ihjäl eller frysa ihjäl på Helsingfors gata. Det var då vintern 1967-68 och samtidigt så grundades ju novemberrörelsen då. Jag blev väldigt naturligtvis berörd av att ta emot de här männen, arbetslösa och ofta mycket, mycket dåligt skickvarande männen som hämtades dit. Och
det var alltid män?
För det mesta, ja. Fast det är en del kvinnor också. Så kallade pultsare. Den yngsta var nog inte mer än 14 år, tror jag, vad jag minns. Så började vi jobba för att de skulle ha något ställe att ta vägen till nätterna. De kunde ju inte komma in någonstans som de hade druckit. Så vi fick då via pastor von Martens tak på det här Liekki-hotell, alltså där utanför Helsingfors. Så där fick då, dit kunde man komma och där kunde man sova i en sån här pafflåda som vi hade skaffat. Och där kunde det vara 100 män över natten. Så där. Och det är klart att samtidigt så var det ju en tid då hela psykiatrin omvärderades. Det kom nya idéer, nya tankar och en stark opposition mot den här som man kallar för insektdiagnostiken.
Vad betyder det?
Ja, att man tidigare liksom iakttog människors beteende och så ställde, så det här inregistrerade man det och ställde vissa diagnoser. Kataton, schizofreni och paranoid, schizofreni och så vidare. Och jag tyckte att det där liksom var inhumant för ljuget. Så att jag blev mycket intresserad av den nya psykiatrin. Det var Lange i England som var kanske en av de ledande. Och många andra som då tyckte att det ofta var det liksom omgivningen som var sjuk och inte den patienten. Så att det liksom, man ville ställa om hela sättet att se på de här problemen. Och sen senare så blev det då de här systemorienterade familjeterapeuterna i Milano som intresserade. De skötte då familjer på det sättet att de inte alls fokuserade på den så kallade sjuka patienten utan på hela familjen. Och märkte att när familjens funktionssätt ändrades så fanns det inget behov för den där ena människan att vara sjuk längre. Det var sådana saker som blev intressant. Och sen fick jag överläkartjänsten vid det här Veikkola sanatorium som var ett litet sjuk för 70 patienter som ägdes av mentalhälsoföreningen. Och där försökte vi då liksom verkligen sätta i system alla de här nya tankarna. Och det var ju mycket intressant på sitt sätt.
Så du var liksom hela tiden att ändra på saker?
Ja, ja.
Var det på något sätt andan i tiden?
Det var andan i tiden nog. Hela det här 60-talets rörelse var ju en opposition mot det patriarkala samhället och det här förstenade och hierarkiska samhället som vi ville bryta.
Lyckades det?
Ja, delvis lyckades det. Inte helt naturligtvis. Det skulle behövas en ny november eller sen nu igen förstås.
Ja, jag tänkte fråga ja. Att är det vi saknar?
Ja, men alltså unga människor idag sysslar ju också med att förbättra världen. Och det där. Men nu är det mer fråga om globala miljöfrågor och så vidare. Så fokus är lite annat än det var på 60-talet.
Märker man på psykiatriska vården hur samhället mår? Syns det liksom på något sätt i en större bild?
Jo, alltså det sättet att bemöta patienter och försöka hjälpa dem, det har ju förändrats. Det är inte mer så där liksom diagnoscentrerat. Man vet att för att kunna hjälpa en människa måste man försöka leva sig in i hur den människan tänker och känner och se människan som helhet. Och också när nätverk av närstående och man har utvecklat familjeterapier av olika slag som är väldigt viktiga. Om en ung människa blir sjuk så måste man ha med familjen i behandlingen.
Var det här, när du då jobbar den här novemberrörelsen och du jobbar med de här nya trenderna, så var det början på en politisk karriär egentligen?
Nej, alltså inte alls. Jag var ju aktiv inom, jag var ordförande för författarföreningen ett tag på 70-80-talet och jobbade också annars i författarföreningen, styrelse och så vidare. Så det var det som intresserade mig, kulturpolitiken. Och sen att skriva då.
Men inte samhälle sådär?
Nej, alltså jag var aldrig tidigare med i parlament, liksom i stora samhällspolitiken. Och sen det att jag blev politiker som, det var ju en slump helt enkelt.
Ja, sen hände då den här slumpen och det var 87 och fram till det jobbade du som läkare och sen hände då det här misstaget där, ja, du blev invald i riksdagen. Ja. Och jag undrar om någon annan i historien har blivit invald i misstag så att man inte ens hade tänkt sig det. Var du förvånad när du vaknade upp på morgonen och var invald?
Jag var mycket förvånad. Vi hade ju festat lite och jag visste inte alls att jag hade blivit invald när jag gick och la mig. Och så var det ju så att jag kom in i riksdagen 87 som Folkdemokraternas representant. Och så märkte vi ju att det hade varit mycket stridigheter på vänsterkanten. Alltså mellan folkdemokrater och kommunister och socialister av olika slag. Så vi beslöt att vi ville grunda ett nytt parti. Så grundades Vänsterpartiet 1990. Och eftersom jag inte hade varit med om de här interna striderna så hade jag just inga fiender. Utan jag var en neutral person, så att det var orsaken till att jag blev valt till ordförande. För att det fanns ingen opposition mot mig. Och så som ordförande var jag då 8 år och det var ju intressant men ganska jobbigt faktiskt.
Ja, så här säger Claes Andersson, han är vår gäst i studion idag. Hur valde du parti eller var det helt självklart?
Alltså jag började med att skriva in mig i Socialdemokratiska studentföreningen. Där var många andra som också gjorde det, som senare blev folkdemokrater eller socialister. Men så var det deras, socialdemokraternas, sätt att förhålla sig till vissa grundläggande frågor om jämlikhet och sådär. Så tröttnade jag på det och så skrev jag in mig i Folkdemokraterna i en sjukvårdsorganisation. Och där är jag nu sedan dess varit. Det känns för mig liksom som en bra hemvist. Och det där. Därför jag tycker att min uppgift som politiker är att försöka hjälpa de människor i samhället som har det jobbigt av olika slag. Som har för lite pengar eller för lite jobb eller inte kan klara sig, är sjuka och så vidare. Så att det där. Det här. Välbeställda människorna och borgarna behöver inte mig eller behövde inte mig alls. De klarar sig rätt bra utan mig, tänkte jag.
Och SFP var inte ute efter dig?
Nej, inte jag någonsin har haft några konflikter med SFP, men det har varit ett allt för långt högre utvarande parti, speciellt i ekonomiska frågor. Där finns ju väldigt duktiga människor naturligtvis och väldigt bra när det gäller minoriteter och sådana frågor, så är ju SFP ett fantastiskt parti.
Då när det här partiet då upplöstes och ni startade Vänsterförbundet, så kan du berätta om den här brytningstiden, för det har ju hänt mycket med partier här i vårt samhälle idag. Så hur såg det ut då?
No, det var ju alltså, det var också en bra tidpunkt att starta ett nytt parti, för att det var partiet förbereddes just innan de här stora förändringarna, Sovjetunionens fall.
Och, men det visste man ju inte.
Nej, man visste inte. Så det var därför bra att det grundades just då. Att det inte var en reaktion på.
Just det.
Ja, men vi märkte ju att det gick tiotals år till spill när man ägnade sin energi åt att sås in sinsemellan och inbördes istället för att rikta in sig på att jobba samhälleligt. Så det var ju därför som vi ville ha ett helt nytt parti med rent bord.
Men om det är samma människor, hur blir det ett rent bord?
No, det var inte helt samma människor. Många av de så kallade fundamentalistiska kommunisterna, taistoiterna, valde att stanna kvar i det som då blev kommunistpartiet. Och en del ville komma med i Vänsterförbundet. Där var också en del problem i början med vissa av de här väldigt starka människorna som var taistoiter. Då hade mycket bestämd och annorlunda syn på väsentliga frågor inom politiken. Speciellt förhållande till Sovjet.
Kände du någonsin någon påtryckning från Sovjet eller senare Ryssland?
Nej, inte från Sovjet direkt på det sättet. Nej.
Inte ens inom partiet sådär att du skulle ha,
ja,
hört
inom partiet var det ju naturligtvis. det var att ro och hopa emellanåt.
Mm. Hur gick det till?
No, jag måste försöka följa min egen linje. Jag hade ju fina egna medarbetare som var kunniga politiker. Jag skulle aldrig klara det där jobbet utan de här människorna som fanns omkring mig. Just Matti Håkkanen till exempel, som min närmaste specialmedarbetare, rutinerad politisk rev och klok. Så att det här delade var att försöka hålla sin egen linje och också inte falla för alla populistiska anklagelser. Det fanns ju en stark opinion som motsatte sig att Vänsterförbundet skulle gå med i regeringen till exempel. Och det där, med ett parti som inte vill ta regeringsansvar någonsin, så det kommer att krympa hela tiden. Förlora småningom all trovärdighet. Så att jag var väldigt klart för att vi skulle gå med i regeringen om vi hade möjlighet. Och det kritiserades väldigt hårt. Och det så kallade fältet.
Ja, man har väl fältet att jobba med hela tiden.
Ja, ja. Men det var dramatiskt. En gång när jag skulle på första maj tala i Tammerfors så började hagla. Visserligen nog kokta ägg, men det började komma ägg mot mig.
Ja, men det du som hade jobbat länge som läkare och hjälpt människor och plötsligt står man där och får ägg på sig.
Ja, men som tur var de kokta, så det var inte rå ägg.
Då hade då SKDL, Demokratiska förbundet för Finlands folk, förresten Folkpartiet, hela namnet, jag måste titta upp det. Så i sin tid var det jättemäktigt parti i Finland. Hur är det när ett sånt här stort parti krymper sen till en sån ganska liten, liksom in i marginalen på sätt och vis?
No, det var ju, efter kriget så var ju SKDL det största partiet ett tag. Men så var det väl de andra som agerade så att det här att trovärdigheten delvis minskade. Kekkonen var ju specialist på att han tog med kommunisterna i Folkdemokraterna i regeringen, och det är ju ett säkert sätt att få understöd och minska om det är fråga om ett parti som kanske delvis är lite populistiskt och vädjar liksom till människors känslor. Så det här, det fungerar ju just som Kekkonen väl hade tänkt, att partiet ska bli lite mindre och lite mera rumsrent.
Kan du se några paralleller till dagens politiska läge där?
Nej, alltså dagens politiska läge är ju kaotiskt. Vi har en högerregering som gör väldigt högerbetonad politik och ökar ojämlikheten. Så har vi då fem ministrar där som egentligen inte har något folkligt stöd alls. Det nya partiet som klev ut ur Sannfinländerna, så de har väl 1,6% eller sånt där. Och det är ju en paradoxal underlig situation att regeringen hålls ihop på så här grunder. Det borde ju för länge sedan ha ordnat nyval och se vilka de verkliga styrkeförhållandena är.
Och vi får ju val snart och får se det nya läget.
Ja, men det är en farlig situation, för nu finns det två väldiga reformer, hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Om de kan få igenom det här så blir det väldigt jobbigt att upphäva dem och hitta på något bättre system.
Om vi backar ännu tillbaka till 90-talet, då hade ju led Finland av en sån stark lågkonjunktur. Hur påverkade det här politiken? Du var just i ett parti som ville jobba för de svaga, och det fanns mycket av dem då.
Ja, alltså det var ju så att slutet av 80-talet var ju en sån här vild tid ekonomiskt. Finland då släppte valutan och fria, och det togs enorma lån från utlandet och investerades. Så när bubblan sprack så blev det katastrof med väldig inflation. Räntorna var väl något tag över 100% och så vidare. Så det var mycket stormigt och mycket, mycket turbulent faktiskt. Sen grundades ju Paavo Lipponens första regering, och det var fem partier med. Och det är klart att om man är med i en fempartiregering så måste man väldigt långt kompromissa. också i centrala frågor, så att det var något att hålla på något sätt tunga rätt i mun. Men jag tycker ändå att vi klarade det ganska bra. Och sen steg ju, ordnade ju ekonomin upp sig ganska snabbt. Visserligen med efter ganska grymma metoder som nog drabbar många lågavlönade människor. Och många som var arbetslösa ändå, och många ungdomar och så vidare. Men det följde sig ganska snabbt av stabil och högkonjunktur i slutet på 90-talet sen, slutet på 80-talet.
Så här säger Claes Andersson, han är vår gäst här i studion idag, och vi ännu håller oss en bit kvar här på 90-talets början. Så den här lågkonjunkturen träffade på något sätt säkert nästan alla i landet, och sen har det pratats mycket efter det och skrivits om konkurserna och om hur barnen kände till ångesten hos sina föräldrar och det där. Du som har följt med den här mentala hälsan och pratat mycket och följt med den, så det där påverkar den här tiden illamående i landet, så att man märkte det.
Jo, det skulle jag säga. Jag kan inte, det är svårt att säga om det påverkar direkt de psykiska sjukdomarnas förekomst. Klart att människor blev stressade och många blev deprimerade. Konkurser var ju väldigt svåra. Det var ju 10 000-tals konkurser då. Människor förlorade sin egendom och familjetragedier och så vidare. Så att visst var det en svår tid på många sätt, och man kan väl säga att det inte riktigt har lekt ännu heller. Att det är ju sådana trauma som går i arv sen, ofta många generationer framåt.
Jag tycker att det stöter hela tiden på en historia från den tiden.
Ja. Man kan säga också att arbetslösheten har en benägenhet att gå i arv. Så att det där. Men nu går det bra för Finland. Gudskelov, utom att vi måste få en ny regering som ändrar kursen, annars halkar vi efter, och annars får vi ett mer ojämlikt samhälle, och det vill vi inte ha.
Saknar du riksdagsarbete?
Nej, jag måste ju sluta, för jag blev sjuk. Jag hade sedan 2 hjärtoperationer, och jag beslöt att jag ska inte sakna det, för jag kunde inte välja. Men riksdagsjobbet var ju intressant, alltså det var ju som att studera samtidigt vid 4-5 fakulteter. Och ville man veta någonting, så var det ju bara att kalla de bästa experterna dit och prata med dem och höra vad de hade att säga. Och jag märkte att det var faktiskt saker som jag inte visste någonting om, kommunal skattepolitik och vissa jordbruksfrågor och så vidare. Men så märkte jag att när man hamnar att studera dem lite ordentligare, så blir det också intressant, konstigt nog.
Du har sagt att du trivdes bra på mentalsjukhus för att där fattades kulisserna. Hur skulle du beskriva riksdagen som arbetsplats?
Nå, det finns ju så många olika slags människor där. Där fick jag väldigt goda vänner också och väldigt goda fiender. Men det där, det är ju ändå en ganska hierarkisk och ordnad arbetsplats. Utom då när Finland skulle rösta om vårt medlemskap i Europeiska unionen. Då var det liksom panik där. Och då var det en del riksdagsledamöter som blev alldeles så stressade att de blev paranoida. Fick underliga förföljelseidéer. Och då ringde telefonen också till mig, och man hotade med våld och mord och självmord och så vidare. Så det var liksom på det sättet.
Under den omröstningen?
Före den. Ja. Det är klart att det var ju liksom stora avgöranden som då fattades. Och Vänsterförbundet var emot medlemskap före den här folkomröstningen. Men sen när folkomröstningen gav klart ja, så besökte vi att då gör vi det bästa situationen och försöker vara med och jobba konstruktivt.
Och sen lugnade det ner sig.
Sen lugnade det ner sig småningom, ja.
Och du var kulturminister där också från 95 till 98. Du som har jobbat inom kulturbranschen, hade du nytta av det här att du kände till?
Jag hade nytta av det på det sättet att jag kände till speciellt författarnas situation, musikernas situation från, liksom från konstnärssidan. Eftersom jag också hade varit författarföreningens ordförande och förhandlat mig fram till vissa fördelar för konstnärerna. Och sen var det ju viss betydelse att jag kände många konstnärer och författare sen gammalt. Så nu det gjorde det jobbet lättare för mig. Det som gjorde det jobbet svårare var att jag hade så lite tid för att köpa det där kulturministerjobbet. För vi var två människor från Mästarförbundet i regeringen och vi måste ju bevaka allt. Så vi satt i ekonomiska utskott och försvarsutskott och miljöutskott och så vidare. Så det fanns kanske 20% av tiden kunde man använda till det här verkliga jobbet som kulturminister.
Det blev liksom en bisyssla där.
Ja, det blev en bisyssla. Men det var ju allmänbildande.
Hur skulle du jämföra kulturklimatet då när du var minister och nu idag?
Men jag tycker ju alltid att allting blir bättre småningom. Jag håller inte alls med den som säger att allting var bättre för. Det mesta var sämre för. Och som man tycker att dagens värld är absurd och tragisk och olycklig så har vi människor sådär, ja, i det stora aldrig haft det bättre än i dagens värld. Så man vet ju från att alla de här FNs målsättningar, globala målsättningar har uppnåtts före sin stipulerade tid när det gäller kvinnors utbildning och hälsovård och skolning och så vidare. Så att det där, inte vet jag hur kulturklimatet, jag tycker bara att det blir allt hårdare konkurrens, vi får allt större utbud av. Som kulturkonsument så kan man ju till exempel i Helsingfors varje kväll välja mellan otaliga evenemang som man kan gå och se på. Så det har blivit ett överflöd. Både av konserter och andra tillställningar, teater och film och så vidare. Men det finns ju också saker som är oroande, till exempel den här digitaliseringen av hela samhället och kommunikationen så leder till att unga människor inte på samma sätt som tidigare älskar att läsa böcker eller artiklar med långa meningar utan språket blir något som man har från sin dator eller sin iPad. Och många unga är hela tiden uppkopplade till några av de här mojängen eller apparaterna. Så det måste bli en annan sorts människor av det här. Jag vet inte om det blir sämre eller bättre, troligen bättre än människorna från min generation.
Jag har ännu ett sånt här citat du skrev i Ny Tid i april 2010 så här om samhället. I det goda samhället mår vi bra mentalt och också kroppsligt då vi upplever att det vi gör är meningsfullt, att det vi strävar till är möjligt att förverkliga, att det finns en trygghet också då vi misslyckas. Har vi ett sånt här samhälle?
Inte för alla. Men kan vi säga att samhället har blivit allt mera medelklass. De flesta människor klarar bra av de här nödvändiga sakerna, att äta, bo, leva på det sättet, ett normalt och tillfredsställande liv. Men så har vi de här 10-12% av människor i Finland som fortfarande lever under fattigdomsgränsen och har det svårt och lever i social misär. Och där speciellt ungdomarna också ärver liksom det här utstöttheten och utsattheten. Så att det är något som vi borde jobba mycket mer med.
Det finns alltid behov för en novemberrörelse.
Ja, det tycker jag också.
Tack så mycket, Claes Anders.